I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag ska vi bland annat gå igenom en del rokader i min portfölj och också i Peters, eller hur?
Jag har nog inte så många rokader.
Men någon har du väl i alla fall, vad jag minns.
Det har jag, det har jag.
Och sen så kommer vi också kommentera ett många bolag. Det blir Sensus Gatso, Norbit, SmartEye, Cleaner, Hove, HelloFresh och Stockmann. Och sen så slutligen så har vi också en samarbetsintervju med Medimi.
Precis, så innan vi drar igång på casen så tänkte jag bara berätta lite om Quarter for Student som vi precis har lanserat. Och som många lyssnare säkert redan känner till vid det här laget så är ju Quarter Pro en research-plattform som nu används av väldigt många banker, investor relations, buy side, sell side, asset management och så vidare. Och vi lanserade ju Quarter Pro i maj i år och har redan kunder såsom SCB, Carnegie, Kinnevik och Pareto. Och vi har alltså precis lanserat den här plattformen som då annars kostar $499 i månaden för en licens, att man får det då gratis som student. Och det översätts ju till ungefär 5000 kronor i månaden. Och vi har redan många studenter på Handels i Stockholm, Lunds universitet. Och sen så har vi faktiskt en del studenter på Ivy League-skolor i USA, såsom Harvard och Columbia och så vidare, som använder Quarter. Så det talar väl lite för vårt value proposition. Och inte minst då bankerna såklart som använder oss också. Så om du tycker att det här låter intressant så kommer vi lägga en länk i avsnittsbeskrivningen till landningssidan för Quarter for Students. Och man kan såklart direkt också gå in på quarter.com och scrolla längst ner så hittar man studentsidan i footern. Och du kommer såklart behöva ansöka med din studentmail. Och sen så vill jag också tillägga att det här är ett verktyg som inte bara är intressant för dig som pluggar ekonomi eller finans. Jag skulle säga att det här är otroligt användbart även för studenter inom till exempel marketing, nationalekonomi, även för många som pluggar indek på KTH till exempel. För det som är mest värdefullt för studenter är att du kan söka på vad som helst över hela kapitalmarknaden samtidigt. Så att om det är ett specifikt ämne som man kanske skriver uppsats om eller har något skolarbete omkring så kan man säkerligen hitta massa intressanta datapunkter och det är också förstahandsdata vilket är väldigt viktigt att tillägga. Det är väldigt viktigt i akademin, det kommer du ihåg Magnus.
Definitivt.
Så min starka rekommendation är att du ansöker om ett studentkonto. Så ska vi gå in på lite case nu Magnus.
Grymt, jag tänkte vi kan börja med veckans sågning till och med.
Du är alltid hungrig på veckans sågning.
Ja, jag älskar den. Och den här veckan går den till Handen i Netel. Och det var ju en aktie som för några veckor sedan gick upp 35% på 4 dagar på onormalt hög volym dessutom utan några nyheter. Och vad tror du hände dagen efter det hände?
Insider sälj?
Nej, inte riktigt. Men det kom en jättestor nyhet som förmodligen då någon insider hade information om och därför köpte upp aktien. Det är ju ett ganska tydligt exempel. Specifikt med tanke på att aktien steg ingenting när nyheten väl kom. Mm. Men det var 35% upp på 4 dagar inför nyheten. Så att jag tycker Finansinspektionen borde ta en liten titt på det här och sluta jaga enpetar och liknande. Det är min take i alla fall.
Låter klokt.
Och sen så i veckans avsnitt har vi även en liten premiär och det är veckans löjligaste. En ny kategori tror jag.
Det har inte jag fått höra innan.
Nej. Och det priset vinner i alla fall Ferroamp som likt många andra bolag har ett avsnitt i kvartalsrapporten där de listar väsentliga händelser i kvartalet. Och där brukar man ju skriva om då stora orders och liknande. Och för Ferroamp den här gången så skrev de att det har skrivits en debattartikel i DI om trängsel i elnät. Och det kan ju vara den absolut fjantigaste grejen någonsin har läst om i en kvartalsrapport. Det är lite som att Volvo typ skulle skriva, det var ett inslag om personbilar i Aktuellt.
Mm.
Och det är liksom, det är det man vill lyfta fram i en kvartalsrapport. Och när man själv...
Är de lönsamma?
De är inte lönsamma.
Kanske förklarar
det. Det är nog en ganska bra förklaring, och rapporten var en riktig rövrapport också.
Kanske också förklarar till viss del.
Ja, så det här är faktiskt ett case som jag tyckte varit ganska intressant tidigare. De har ju ganska intressanta produkter i en nisch som liksom har ett stort behov, men det går ju fruktansvärt dåligt. Man minskade omsättningen och bränner en otroligt stor del av kassan under kvartalet.
Jag minns att det caset var ganska hypat för typ så här 3 år sedan. Då var det mycket snack om att det var liksom nästa uppstickare inom ESG eller liksom förnybar energi.
Jag kan säga att aktien är ner rätt mycket sedan dess, och det är med fog,
ja.
Kan man definitivt säga. Och när jag kollar på det så behöver man i princip tredubbla omsättningen med nuvarande marginal för att nå break-even. Och man minskar alltså omsättningen i kvartalet.
Mm.
Så jag skulle nog snarare säga att det är lite konkursrisk i Ferroamp än att det här skulle bli en framtida raket. Tyvärr. Och sen har vi en gammal goding tillbaka, Sensys Gatso. Det är ju ett bolag som jag täckte som analytiker för några år sedan när jag jobbade som det. Och... Vi hade ju med dem här i podden 2022. Det är ju ett bolag som håller på med trafikövervakning som fartkamera och liknande. Och då lyfte jag upp dem för att man har fått stora orders från Holland och Trafikverket i Sverige. Men sen dess så har man då haft en fas där man liksom har ökat kostnaderna inför leveransen av de här orderna, men inte har levererat dem ännu. Och det har gjort att resultatet har inte varit så bra, och aktien har därför gått ner väldigt mycket. Men nu ska man börja leverera dem. Och därför tycker jag det är ett väldigt intressant läge. Aktien är tryckt, nu kommer man börja få intäkterna. Och dessutom så tror jag inte att det här bara är någonting som är bra för bolaget kortsiktigt. För att de här avtalen är på 6 respektive 12 år. Så det är någonting som förmodligen kommer kunna öka lönsamheten under lång tid framöver för Sensys. Och kollar man på Redeyes estimat så handlas aktien till EV/EBIT 9,5 på 2024 och 7 på 2025. Och jag räknar också med 9,5 på 2024, och det lite fina med Sensys är också att man kan ganska enkelt räkna på hur mycket av orderboken som kommer levereras. Så man kan ha lite mer konfidens än normalt sett i estimaten där.
Varför är det så?
Men de kommunicerar helt enkelt ofta hur mycket som ska levereras under vilken tid. Till exempel med de här Trafikverket så har de så här många miljoner ska levereras under 3 år, och sen så kommer det vara serviceintäkter på så här många miljoner och så
vidare. Och det stämmer också när man kollar bakåtblickande.
Grejen är, jag skulle precis komma till det, att det har inte riktigt gjort det. Men det är när man har levererat till lite mer uländer, som har till exempel ett kontrakt med Costa Rica under pandemin. Som skrotades, för Costa Ricas ekonomi är ju väldigt beroende av turism och liknande, och när då inte staten fick in några pengar för att det inte var några turister där, då ville de inte betala för det helt enkelt. Men nu är det ju Trafikverket och svenska staten då och Holland som står för kontrakten, och det är långvariga kunder, så där känner jag väldigt stark konfidens med att man kommer få in de här pengarna.
Mm.
Och lite på den pucken också så har man ju ett jättekontrakt med Ghana också som är värt 800 miljoner kronor över 10 år. Men jag räknar inte med att man kommer få in någonting från det egentligen. För jag vill vara better safe than sorry där. När man har kollat på historiken så tror jag att det är en bra approach att ta. Men jag tycker ändå att det ser ganska billigt ut. Och sen så i USA har också bolaget ett intressant läge med en intressant modell där. Jag tror jag gick igenom den 2022 också. Och det är att man går till kommunerna och så säger man: får vi sätta upp en fartkamera här så kommer vi dela alla böter som kommer in med er. Och så gör man det ofta vid skolor och liknande så att det blir acceptans i samhället. Och det blir en win-win, för att kommunen får ju in pengar utan att göra någonting egentligen. Och Sensys kan ju få ganska fina marginaler på det, för de sätter mest upp en kamera och sen så liksom kommer böterna in som återkommande intäkter.
Och kommunerna får ju också säkrare kommuner.
Exakt, och det är också en väldigt stor kostnad i samhället som man inte tänker på. Om det blir liksom en olycka på en motorväg, det kostar jättemycket med att stänga av vägen, ambulansen ska ut, sjukhusen, det blir rehabilitering och så vidare och så vidare. Så att där känner sig Sensys ganska konfidenta att de kommer kunna växa den delen till 600 miljoner kronor i årstakt 2025, och man ligger just nu på 400 miljoner. Och dessutom har Florida precis öppnat upp den här typen av trafikövervakningsmöjlighet. Så att marknaden är stor och Sensor känns konfidenta där och det är bra marginal på affären.
Jag ska ju prata lite om ett case sen som kommer döda det där caset. Och det är ju smart där. Ingen kommer vilja ha de där kamerorna nu när DMS ska legaliseras.
Ja, det kanske är sant. Jag tror nog det behövs självkörande bilar för att man inte ska ha någon hastighetsövervakning.
Yes.
Men, och sen så en annan anledning till att jag också gillar Sensus, det är att man arbetar inom infrastruktur som borde vara lite mindre konjunkturkänsligt. Och som vi alla vet så är ju ekonomin kanske på väg in i ett sämre tid än man har märkt det på rätt många håll redan. Och dessutom är ju det här en sorts netto plusaffär för staten, för att som sagt, de här böterna drar ju in pengar till staten och det minskar kostnader med olyckor och så vidare. Så jag tror att det här kommer inte vara någonting som minskas under dåliga ekonomiska tider. Och sen så när det kommer till Sensus så är det alltid viktigt att tänka på att man ska kolla på EBIT och inte EBITDA som bolaget framhåller, för man har rätt mycket CAPEX. Så det är en sån här klassiker som är värd att lyfta. Och man hade också rapport nu för ett tag sedan. Man växte fint. Omsättningen växte 65% och EBIT gick från minus till 8,3 miljoner. Och då ska dessutom den här ordern från Holland kicka igång nu i Q4 och den här från Sverige kicka igång i Q1. Så jag tror att man kommer att ha fin vinsttillväxt kommande, ja, hela året egentligen.
Och jag gissar att du har tagit size här?
Det har jag. Tagit en ganska stor size faktiskt. Gått över 10% senaste månaden från noll.
Så att, en bra entry också.
Ja, den har ju tyvärr gått upp lite nu, speciellt efter rapporten. Eller det var ganska bra, för det har jag redan köpt. Mm. Men den har rullat bra. Den.
Du menar tyvärr för att det blir ett sämre investeringscase som du pitchar till våra lyssnare?
Exakt. Yes. Exakt. Men sen tänkte jag också göra en grej nu som vi inte så ofta gör. Men jag tänkte gå igenom lite hur jag tänker när jag lägger estimat för ett case som Sensus inför Q4. Vi brukar försöka hålla på den lite halvlätt och inte för djupgående i bolagen så det blir lätt att lyssna på. Men jag tänkte ändå det kan vara intressant att höra liksom hur jag tänker när jag lägger estimat. Och då utgår jag från vad man brukar ha för försäljning i Q4 från början som en sorts bas, hur mycket man säljer. Sen har jag kollat igenom alla pressmeddelanden som Sensus har lagt senaste året och där skriver de ofta vad de kommer leverera och när. Och då lägger jag in det i Q4-försäljningen. Så man har till exempel sagt att man ska leverera till Thailand för 5 miljoner, Oman för 5 miljoner, Nordafrika 5 miljoner, Saudiarabien 16 plus 39 och Holland 30 miljoner. Och sen så går jag också igenom förra årets Q4 och kollar vad levererar man då specifikt som man inte kommer leverera nu. Och då hade vi Ecuador och Uruguay på sammanlagt 34 miljoner som jag då drar av från intäkterna till det här Q4. Och då kom jag fram till att den här delen av verksamheten borde kunna ge 117 miljoner kronor i sales.
Gör du någon liksom, probabilistisk justering liksom, för att det kanske inte kommer in exakt på guidance till exempel?
Nej, inte egentligen. För det här blir liksom en best guesstimate. Så att liksom, det kommer ju inte bli exakt så som jag tror. Men om man kollar liksom pressmeddelarna så borde det bli det här.
Tar du höjd för att det eventuellt inte kommer in exakt som management säger att det ska komma in?
Nej, det gör jag inte faktiskt. För att de brukar ändå, liksom, när det är ganska så här kortsiktiga grejer som ska komma och Saudiarabien, Holland, Sverige och så vidare, det är ändå länder som de har levererat till många gånger och det har kommit in där också.
Ja,
så
att till ditt argument som du nämnde tidigare.
Precis. Jag tror ändå att jag känner mig ändå hyfsat konfident där. Sen kan det ju såklart skjutas på det. Men det får vi se. Och sen när man kollar på bolagets andra segment som då är lite mer den här USA-delen med delar på böter och liknande, där brukar Q4 alltid vara lite starkare än resten av året. Så jag kollar liksom senaste 8 kvartalen hur mycket starkare brukar Q4 vara än de andra kvartalen och justerar därmed upp hur det gick i Q3 till vad det då skulle kunna bli i Q4.
Och en bra grej generellt när det kommer till estimat är också att när man estimerar så pass nära inpå, det vill säga för nästa kvartal, så brukar det faktiskt stämma ganska bra. Alltså på väldigt många bolag i och med att det är så kort tidsintervall.
Exakt, och det är en viktig poäng att lyfta fram. Och det är ofta när folk säger att det här caset är billigt på EV-sale 2026. Ingen vet ju vad EV-sale som var 2026.
Nej, och inte management heller. Så, det tycker jag är ett viktigt argument när det kommer till att lägga estimat. Att är de väldigt, väldigt nära i tid så kan man ju faktiskt lita mer på management, tycker jag.
Ja, exakt. Och sen för kostnaden, gör lite samma övning, kolla vad det var i senaste kvartalen, vad brukar det vara i Q4, hur många anställda är det nu jämfört med vad det brukar, komma fram till kostnadsbasen. Och sen har vi såklart också bruttomarginalen kvar. Och då kollar jag hur den har trendat senaste kvartalen och vad den är på de olika delarna. Och då har vi den här delen med USA som vi pratar om, har lite högre marginal. Och den här andra delen kommer vara ganska stor i Q4. Så jag tror att bruttomarginalen kommer vara lite lägre än vad den har snittat på 2023. Så jag tror den kommer vara 38%.
Mm.
Och sammantaget då så kommer jag fram till att EBITDA borde bli 38 miljoner och EBIT 27. Och så är det såklart en gissning.
Som alltid.
Men det är en ganska bra övning. Det låter kanske komplicerat. Men jag tror att det har hjälpt mig ganska mycket under året. För att kunna göra rapportspäckar och liknande. För att om jag då känner mig ganska säker. Eller tror i alla fall att ett kvartal kommer bli bra på min estimat. Samtidigt som aktien handlats ner mycket inför rapporten. Då kan jag köpa. Och då har jag ofta ganska många gånger det här året i alla fall. Det är mycket tur såklart. Men kunna få en ganska bra rapportreaktion då och kunna sälja av det som man köpte några veckor tidigare.
Jag skulle också säga att din investeringsstil som ofta är att alltså, ta lite kortsiktiga bets, då är det också viktigare skulle jag säga att göra mer precisa estimat som du är inne på. För om man har lite mer buy and hold-stilen och köper bolag som man tror kommer compounda över väldigt, väldigt många år, då kanske det är mer att okej, men det spelar inte jättestor roll vad som händer i nästa kvartal eller två nästa kvartal, utan jag litar på att det här bolaget har superstarka moats och att de kommer leverera någorlunda bra tillväxt till, säger vi, liksom bibehållen eller lite stigande marginal över tid. Då kanske det räcker i vissa case för en viss investeringsstil. Men om man då, precis som Magnus ofta gör, man typ spekulerar lite mer i en kortsiktig rejäl bit på ett bolag, då är det viktigt att du faktiskt har koll på alla de här grejerna. Alltså det vill säga gross margin och liksom ända ner till det fria kassaflödet. Och såklart liksom bygga det och för vad man tror att marknaden kommer reagera på såklart. Och nu är ju kassaflöde och balansräkning verkligen i fokus.
Ja, men exakt. Och det är ändå viktigt även om man är långsiktig att liksom ha lite hum så att om det är grejer som avviker, att det är rätt grejer som avviker. Till exempel att det liksom kanske är marknaden som är lite dålig och då är det inte bolagets fel.
Mm.
Så då är det långsiktiga caset intakt.
Ja.
Det är ändå en viktig poäng att framhålla. Och sen så, jag lyfter inte upp de här rapportspäckarna i podden. Det blir lite för kortsiktiga grejer för att ha en podd kan jag tycka. Speciellt när vi inte ska sälja på 2 veckor så blir det väldigt svårt att göra det.
Ja.
Men i alla fall, det var Sensus. Nu har vi ett annat case inom trafik, misstänker jag.
Yes, tänkte prata lite SmartEye. Och i förra avsnittet så sa jag att jag hade ökat i SmartEye inför rapporten av flera anledningar och aktien gick upp 18% på rapportdagen om jag minns rätt och är nu upp 43 eller typ 45% sen jag ökade då på 44 kronor.
En riktigt sjuk uppgång.
Riktigt sjuk. Jag tycker fortsatt att SmartEye är väldigt spännande och jag har skalat av lite men det är fortfarande ett av mina största innehav. Och jag tror jag nämnde det i förra avsnittet också, men jag tror till exempel att det är väldigt sannolikt att SmartEye kommer kommunicera nya stora design wins inom kort. Och i kombination med det här då så kommer ju lagkraven allt närmare och man rör sig nu också snabbt mot lönsamhet. Men jag tänkte också berätta lite om hur den här upphandlingsprocessen troligtvis ser ut inom DMS. För jag har ju tidigare slängt mig med så här tier 1-leverantörer och tier 2-leverantörer när jag har pratat om SmartEye. Men jag har nog aldrig förklarat exakt vad det innebär. Och enkelt förklarat så är ju en tier 1-leverantör inom bilindustrin en aktör då som levererar komponenter direkt till biltillverkare. Och en tier 2-leverantör som SmartEye är, de levererar till tier 1-leverantörerna som i sin tur levererar det till biltillverkarna. Make a sense, eller?
Absolut, och där är väl Autoliv till exempel en tier 1 tror jag. Jag är inte expert på bilindustrin, men jag tror det. De liksom har ju produktion som de levererar direkt till, som sätts in i bilarna så att säga.
Mm, precis. Och en intressant sak kopplat till det här är att tier 1-leverantörerna får veta först om de har vunnit en upphandling med en biltillverkare. Alltså så är det ju såklart eftersom att de är först i ledet. Och sen så finns det ett fönster innan en tier 2 som SmartEye är får skriva på deras licensavgiftsavtal. Och det här innebär att SmartEye kan vara nästan intill 100% säkra på att de har vunnit en upphandling innan de själva får kommunicera det till marknaden. För de har ju i sin tur samarbeten med specifika tier 1-or. Så då misstänker jag att SmartEye vet om när en tier 1 som har ett samarbete med SmartEye har vunnit en stor deal. Och då kan SmartEye i sin tur veta om att det här förmodligen blir ett licensavtal för dem också. Och jag tror att Nasdaqs regelverk är att SmartEye först då får skicka ut ett PM och kommunicera det till marknaden när man faktiskt har kritat på deras licensavgiftsavtal. Och jag vet inte om det är ett råd från Nasdaq eller om det är ett faktiskt regelverk. Men jag misstänker att det ser ut så. Det vore väldigt konstigt om det ser ut på något annat sätt. Och då tänkte jag säga, eller då tänkte jag koppla det här till att Martin Kranz, som du säkert också såg, var ju otroligt håsig efter den här rapporten.
Ja, det var helt makalöst. Jag såg intervju med honom i DI, typ så klockan 1 på dagen. Och han var liksom bara, vi kommer absolut inte göra ny emission. Vi kommer vara lönsamma nästa år. Och jag tänkte så, fan, hade jag hört det här direkt så borde jag köpt aktien. Och sen så gick jag in och kollade och den var upp 10% sen den intervjun.
Då skrev du till mig direkt efter, fan, jag skulle köpa på det intervjun.
Sen har vi fortsatt upp typ 20% till. Så
ja,
att,
helt sjukt faktiskt. Men hur som har vi då, givet då hur HC han har varit, och det är inte bara kring emissionen, det är ju faktiskt kring deras pipeline, det vill säga nya potentiella avtal. Och sen så det här då, den här upphandlingsprocessen som grund också, då ser inte jag varför Kranz skulle gå ut nu när det inte finns ett kapitalbehov. Alltså de behöver förmodligen inte mer externt kapital heller. Jag kommer komma tillbaka till det snart. Men med det här som grund så fattar inte jag varför Kranz skulle vara så otroligt håsig. Och ja, han brukar vara håsig, men jag skulle säga att så håsig som han var nu, det har han typ inte varit tidigare.
Nej, och framförallt skulle han gå ut säga att vi kommer absolut inte behöva ta in pengar och de sen behöver göra det. Då har han ju verkligen skjutit sig själv i foten.
Precis, precis. Och ett väldigt starkt citat, det var ju when we were sitting here at the end of 2022, we had an extremely good pipeline. And when we sit here now at the end of 2023, it's even stronger. We are very happy with our pipeline. Och så satt han ju liksom otroligt sammanbiten och confident när han sa det här såklart. Men givet den här då dynamiken som rör upphandlingsprocessen så tror jag verkligen att det är en kortsiktig trigger som man borde kunna lita ganska starkt på.
Och en lite intressant detalj också från det intervjun som jag snappade upp, det är ju att det har ju snackats rätt mycket om, kommer det vara prispress och kommer man liksom få det priset man kommunicerade 2018? Och där sa han att när man väl har fått ett pris på en sån här plattform som håller i 7 år, då är det det priset som gäller, då är det ingen förhandling om det. Så att ungefär hela 2020 kommer det vara det priset som man har sagt tidigare. Sen sa han,
2020-talet.
Ja, 2020-talet. Ja, Sen sa han att under 2030-talet, där vet vi inte, för det kanske kommer in mer konkurrens nu och så vidare. Så det är en annan fråga. Men under 2020-talet så lät han konfident med att det är priset som är satt det gäller. Sen om det är inflationsjusterat, det vet jag inte. Men det är en annan femma.
Alltså i deras egen kommunikation så har de faktiskt dragit ner det intervallet lite. För innan kommunicerade de att pris per licens var mellan 50 till 100 euro tror jag. Nu har man dragit ner det till 30 till 100 om jag minns rätt. Jag har faktiskt mejlat också med ledningen lite om just prisfrågan. Och då menar de att alltså det kommer hela tiden nya moduler också som blir intressanta. Där har vi interior sensing som ska göra bilen ännu mer digital. Vilket är liksom nästa steg på DMS skulle man kunna säga.
Och det är ju då att det finns sensorer som kan se om du typ har glömt husdjur i bilen. Exakt. Om bältet är på och så vidare.
Så det man kan kort säga är att DMS, det är ju bara eye tracking, medan interior sensing gör att hela bilen kan mätas på olika sätt. Till exempel då att man glömmer ett barn i värsta fall i en bil och sen så är det sol och så blir det jättevarmt eller whatever, eller det är hemskt oavsett temperatur såklart om ett barn glöms kvar.
Okay, men det är intervalländringen då kan ju tyda på att alla kontrakt som sattes inför den ändringen, alltså typ det som gäller mellan 2022 till 2029, alltså 2022 till 2029, då är det gamla priset och sen så på vissa nya så är det kanske 30.
Precis. Det de skrev till mig i alla fall var att de räknar med att i takt med att det kommer nya moduler, interior sensing blir mer och mer intressant, så kommer det ju i sin tur öka priset något. Men det kommer också vara en liten prispress på grund av konkurrenssituationen. Men de räknar med att de här ungefär kommer slå ut varandra. Det återstår att se såklart, men jag tycker att det låter rimligt i alla fall.
Ja.
Sen tänkte jag också bara kort nämna kreditfaciliteten som de tog upp på 50 miljoner. Och det var ju lite det du pratade om, att de absolut inte kommer behöva göra nyemission. Och det tror inte jag heller att de kommer behöva göra. Och det har varit lite spridda skurar, eller spridda åsikter om att man tog upp den här kreditfaciliteten. Men om man då tänker att man kanske har ett estimat att man till 80% sannolikhet inte ska behöva en ny emission med nuvarande kassa. Varför ska man inte ta upp helt riskfritt, helt utan kostnad? För det här är ju bara ett lån som de kommer nyttja om det behövs.
Det exakt, det är ett lånelöfte. Det är ett lån.
Precis så. Så här, varför ska man inte göra det helt riskfritt och bara vara helt på den säkra sidan till ingen risk? Alltså jag förstår inte de negativa argumenten kopplat till det här om jag ska vara ärlig. Jag tyckte det var superbra och jag tycker att det här tyder på att de faktiskt har lärt sig någonting från företrädesemissionen som var tidigare i år, som vi vet inte var jättebra skött. Så jag tycker det här är liksom, man får en skön mos. Management, det tyder på att man har sund kapitalallokering just nu och att man har lärt sig någonting, tycker jag.
Nice, så jag antar att du äger aktier?
Jag äger aktier, det sa jag faktiskt tidigare. Men det är fortfarande ett av mina största innehav och jag tycker att det är ett väldigt spännande case för 2024.
Nice.
Och innan vi lämnar Smartdive så vill jag också ge en shoutout till min, eller vår vän, Jakob Benon. Vad var det du kallade honom sist vi pratade om honom?
Förmodligen sympatisk, jag minns inte.
Du sa en typ halvmaratonlöpare från Göteborg eller någonting sånt där.
Svärmoström kan vi nöja oss med nu.
Hur som haver, jag chattar ju väldigt mycket med Jakob kring just Smartdive och jag tycker att han är en av dem som kan det här caset bäst i hela Sverige, vågar jag hävda. Så jag har fått jättemycket bra information av honom och vill bara säga tack, helt enkelt.
Tack Jakob.
Ska du köra vidare?
Ja, men det kan jag. Men jag talar ju om mycket Rokado och jag har sålt en del av mitt innehav i Hove.
Jag har sålt lite, men jag äger det är fortsatt en stor position. Så det här kan bli en spännande diskussion.
Ja, men jag äger också fortfarande. Jag har sålt en del.
Okej.
Okay. Så att vi är ändå lite i samma båt. Och det är ju på grund av dels att vindkraftsmarknaden har ju stora problem nu. Det ser man ju på Örstedt och liknande och vindkraftprojekt som inte går igenom helt enkelt. Sen har det varit en del insiders säljer bolaget och då är det två insiders som har sålt. Den ena är Chief Commercial Officer, vilket ofta är en ganska onajs person att sälja för de har ofta ganska bra koll på ekonomin. Men han har varanter som han har fått och det han har sålt för, det motsvarar ungefär det beloppet som han skulle behöva använda för att teckna de här varanterna. Vilket innebär att man kan egentligen, om man tolkar det positivt, tänka att han har sålt aktierna för att kunna köpa tillbaka aktierna billigare. Och det är en ganska rimlig tolkning.
Och så brukar ledningspersoner med optioner göra?
Ganska ofta, men tycker man det är undervärderat så brukar man kunna hitta pengar på andra sätt.
Ja,
det,
absolut, absolut.
Sen har vi också en till insider som har sålt. Det är någon sorts jurist som sitter i styrelsen. Så det är inte lika allvarligt insider säljer min bok.
Han är regional sales manager, tror jag.
Han är det.
Och han är, alltså jag bryr mig inte någonting om vad han har sålt. Alltså han driver ett annat bolag som heter Happy Helper.
Det gör
som,
han i alla fall.
Som är liksom börsens kanske absolut största skit du kan hitta. Det är ner 97% sen IPO. De har typ inte sålt någonting på de 6 åren som de har varit på börsen och jag har kollat hans LinkedIn och han delar typ så här kvartalsrapporterna med raketer och så här. Det känns som en typ narcissist som inte fattar någonting om business typ, helt seriöst.
Han har inte Petros respekt.
Nej, så han, jag blir typ bara glad om han skickar ut sina aktier.
Kan du köpa dem sen?
Men jag vill komma tillbaka lite till det här att det viktiga någonstans här är att the main man Hans Christian Hansen som är vd och som har drivit det här länge nu, han äger 30% av bolaget, är största ägare och han har fortfarande inte sålt någonting. Och båda de här, Dennis och Thomas Kramer, de har också sålt tidigare på ungefär samma kurser. Och det är heller inga liksom, jättebelopp och det är inga key players för mig i alla fall. Så jag tycker att caset är fortsatt intakt. Det är klart att så här, de kommer ut med ny positiv guidance och de här två säljer av precis efter. Det är klart att det inte skickar så här bra signaler. Men jag tycker ändå att det är lite farligt att bara liksom skriva av det här caset för att det har inträffat. Jag har också sålt av lite, men det är fortfarande ett stort innehav för mig.
Nej, men jag håller med. Och på tal om det du sa, man hade ju guidance innan på 25-30 miljoner danska i EBITDA och nu har man 27-29. Så att man har ju förtydligat att det håller liksom nu 2023, det går bra. Frågan är ju hur det går nästa år sen, det vet man inte.
Precis.
Det är risken.
Men nu har vi väl EBITDA på typ 6,5 tror jag på den guidansen. Och då har vi också, eftersom att de inte har så mycket capex och avskrivningar, så har vi ju typ samma multipel på EBIT och nästan samma på kassaflöde.
Ja, och de har ju byggt lite lager så förhoppningsvis kan man kunna beta ner det också.
Precis.
Och sen, det kassa istället.
Vi har pratat om det där tidigare också att alltså networking capital changes, det är ganska svårt att inkludera för ett sånt här bolag som växer. För det kommer, alltså så länge de växer så kommer det hämma kassaflödet. Så att jag tycker inte heller man ska stirra sig blind på att kassaflöde inte mappar EBIT helt och hållet i ett sånt här bolag faktiskt.
Nej, absolut.
Det har vi pratat om när det kommer till Norbit också till exempel.
Absolut. Nej, men som sagt, på grund av värderingen och att jag ändå tycker att caset är väldigt spännande så äger jag fortfarande aktier. Lite mer orolig nu, det är därför jag sålde lite, men jag äger fortfarande.
Yes. Ja, men då kör vi lite Stockman och så blir det lite HelloFresh också på det. Och jag gick ut på Twitter efter att vi publicerade förra avsnittet och skrev att jag hade köpt aktier i finska Stockman Group. Och jag tycker att det ser billigt ut och jag tycker också att det finns flera kortsiktiga katalysatorer här. Och nu har jag gjort lite djupare värderingsjobb på Stockman och tycker att caset i mångt och mycket då bottnar i att Lindex standalone borde vara mer värt än, vad hela koncernen handlas till just nu på börsen. Och jag tror att det här värdet kommer synliggöras och förhoppningsvis också frigöras genom att man säljer Stockmann-varuhusen eller då gör en spin-off. Och räknar man då på full potentiell utspädning och sämsta möjliga utfall vad gäller rekonstruktionen och de pågående tvisterna och justerar kassaflödet för alla kostnader som är hänförliga till leasingen, det vill säga både finansiell räntekostnad och amortering av leasingen, och sen så justerar vi enterprise value för leasingen. Det vill säga att vi betraktar då leasingen som en operationell kostnad snarare än en skuld. Då har vi ungefär EV free cash flow på 6,5. Och då har vi faktiskt bara inkluderat Lindex och värderat Stockmann-varuhusen till noll. Och det tycker jag ger en fin margin of safety.
Och det är då för att förtydliga att vi inte lägger in leasingen som en skuld. När vi liksom räknar hur mycket skuld bolaget har, men vi räknar på räntebetalningen så att säga. Eller leasingbetalningen.
Exakt, och det här är ju väldigt kontroversiellt. Jag har frågat mycket folk, fondförvaltare och så vidare. Jag har kollat på Damodaran, vad han säger om leasing etc. Alltså kontroversiellt huruvida man ska inkludera det i enterprise value eller inte då. Men jag tycker framförallt att två argument talar för att leasingen inte borde inkluderas i enterprise value. Och det är ju ett: om någon köper bolaget så kan man ju inte betala av den här skulden, för då kan man ju inte driva verksamheten. Och den insikten tycker jag berättar att leasing snarare ska ses som en operationell kostnad istället för en skuld då. Och det andra argumentet är att det såklart är orimligt att ett bolag som skriver längre leasingkontrakt skulle få ett mycket högre enterprise value om man då inte justerar för leasingen. Hänger du med på det? För det landar ju på balansräkningen då, alltså enligt IFRS. Så man gör ett lätt räkneexempel på det. Om Lindex då skulle ha dubbelt så långa leasingkontrakt så skulle deras leasingskuld vara dubbelt så stor då, eller dubbelt så hög. Och skulle då belasta balansräkningen dubbelt så mycket trots att trots att bolaget egentligen hade varit lika mycket värt såklart. Så det är inte en helt lätt fråga det här, men så har jag i alla fall valt att se på det. Jag tycker att det är mest rimligt att se på det så. Har du någonting att tillägga på det?
Inte mer än från förra avsnittet. Jag tycker det är en svår fråga. Det viktiga är att man tar med leasingbetalningarna i kassaflödet, vilket jag sett någon inte göra. Det är ju helt fel.
Mm, precis. Sen kan man också argumentera för att Stockmann-varuhusen, det är inte en lönsam division idag. Så att man skulle kunna argumentera för att det snarare ska dra ner värderingen än att det ska agera någon typ av option på uppsidan också. Men för mig är det ganska tydligt i och med den här transaktionen av Magasin du Nord i Danmark som gör i princip exakt samma sak, omsatt ungefär lika mycket som Stockmann-divisionen gör vid det uppköpet, har lika många varuhus. Jag tror att Stockmann har 8 och Magasin du Nord hade 7 eller någonting liknande. Och det såldes för 120 miljoner euro när det var peak covid och det är fysisk retail. Så här, uppenbarligen så har varumärket ett värde tycker jag.
Men borde man inte kunna få upp lönsamheten med de där Stockmann? Det ligger väl i centrala Helsingfors?
Precis, det gör det. Och det har de ju pratat ganska mycket om. Framförallt också på CMD nu sist. Alltså det är såklart målet. Man vill ju inte att de ska blöda pengar i den divisionen. Och jag tror också att även om Stockmann skulle bli kvar, vilket hade dödat mitt case lite, men då har de ändå fått in Piken Kloppenburg som största ägare som kommer bidra till att försöka ställa om Stockmann till lönsamhet. Och det är en av de största och bästa aktörerna inom premiumvaruhus i Europa. som de har som största ägare just nu. Och Lindex har ju också haft ganska hög capex senaste året eftersom att man har investerat mycket i att effektivisera och automatisera sina distributionscenter. Så en till viktig del för caset och värderingen är att capex kommer sjunka till en normaliserad nivå som jag tror är runt 30 miljoner euro per år istället för 60-70 per år som capex-nivån då är på rullande 12 just nu. Och det här sa också CFO på callet senast avseende capex alltså. Det vill säga att den kommer ligga på ungefär 30 miljoner euro normaliserat. Och som vi pratade om tidigare, man ska ju såklart inte lita blint på vad ledningen säger hela tiden. Men när det kommer till capex guidance så införlivas det oftare än om till exempel man guidar på omsättningen.
För capex, man kan styra mer över capex.
Exakt, alltså capex kan du ju faktiskt styra mer eller mindre helt själv. Kanske inte i exakt alla fall, men om vi tar omsättningen som snarare är en output liksom som styrs av konsumenter i mångt och mycket, så är ju capex faktiskt någonting som du har nästan full kontroll över.
Ja, det är lite som går du till Ica och vill handla för 500 så kan du göra det.
Precis. Men hur som helst då, allt det här sagt så tror jag att Lindex kommer generera runt 65 miljoner euro i fritt kassaflöde 2023. Och om vi ställer det här mot det justerade och enligt mig då ganska konservativa EV:et på runt 430 miljoner euro så har vi EV free cashflow på 6,5. Och det tycker jag känns attraktivt i och med att jag tycker att det är, eller tror att det är väldigt sannolikt att det blir någon typ av split på de här divisionerna under 2024. Och det sa man faktiskt på kapitalmarknadsdagen nu också, att den här strategiska utvärderingen av båda divisionerna egentligen, den kommer slutgöras under 2024. Så caset bygger ju mångt och mycket då på att det kommer ske en spin-off eller en försäljning av Stockmann-varuhusen under 2024 och det kommer synliggöra värde.
Och du har ökat lite till efter det köpet, eller är det de här 5% som du skrev att du hade av portföljen då?
Jag tror faktiskt inte jag skrev hur många procent på Twitter, men nu hängde du ut med det här. Ja, men jag har ökat lite mer än så faktiskt. Så det är inte en av mina största positioner, men det är en okej, stor position. Och jag har gjort mycket research på Stockmann med en kollega som heter Haris Sehic, som heter Funding Secured på Twitter också. Så jag vill också ge han lite credits. credits till grabbarna. Jag har haft väldigt, väldigt mycket tur i år kan jag börja med att säga. För HelloFresh kom ju ut med en sänkt guidance för hela året och då justerade man ner då omsättningstillväxten. Den var tidigare mellan 2-8% och nu la man den till 2-5% och EBITDA justerades ner från att tidigare ha varit i spannet mellan 470-540 miljoner euro till att nu vara mellan 430-470 miljoner euro. Så på midpoint så justerades EBITDA alltså ner med 10% från 500-450. Läste du anledningen till det här?
Nej.
Vattenbrist.
Vattenbrist? Var någonstans?
Deras nya anläggning.
Ja, den har inte legat i Stockholm i så fall i oktober-november.
Jag tror att i Arizona, jag borde veta det. Ja. Men någonstans i USA i alla fall. Men hur som haver då så sjönk ju aktien 20% intradag på det här och jag lyckligtvis undvek ju det här fallet. Som sagt, jag har haft väldigt mycket tur i år. Det var ju ingen analys bakom att jag kunde undvika det där. Men jag sålde alltså HelloFresh och köpte mer Stockmann. Men nu har jag faktiskt plockat tillbaka lite HelloFresh. Mitt minsta innehav, men jag tyckte att det här fallet var lite för tungt. Alltså, man guidar ner med 10% på EBITDA och det handlar om en kortsiktig sak förmodligen om det då är vattenbrist som har gjort det här och aktien sjunker med 20%. Sen så har det också varit ett fall i aktien tidigare. Så jag tycker att HelloFresh ser attraktivt och fortfarande kan vara en väldigt bra aktie över 2024. Så att jag äger aktier där, men som sagt det är mitt minsta innehav.
Nice, då ska vi kanske gå till ett gemensamt innehav misstänker jag. Norbit, du äger fortfarande eller?
Jag äger fortfarande.
Gott, för de har ju också rapporterat och det var väl lite av ett mellankvartal kan man säga ändå. Det minskar lite sekventiellt från Q2, men det är också lite för att Euronoken har blivit lite svagare Och sen så brukar Q2 vara ett starkare kvartal säsongsmässigt. Så det känns som att marknaden drar lite väl stora växlar av det där. De fattar kanske inte riktigt det seasonality. Och kollar man year on year istället så växte man omsättningen med 22% och EBITDA med 44%. Och blickar man framåt då i Norbit så säger man att Oceans har börjat väldigt starkt i Q4. Och man räknar med att det växer i Q4 nu jämfört med förra året. Connectivity räknar man växer från 81 miljoner förra året till 115 till 125 och där PIR då från 112 till 115 till 125. Så sammantaget så kommer Q4 bli ett bra kvartal. Jag räknar nu med 1500 miljoner NOK i omsättning, 400 miljoner NOK i EBITDA, vilket ger EBITDA-marginal på 27%. Och sen så som vi pratat om ofta så drar jag av 100 miljoner kronor för CAPEX och liknande. Och det gör att man nu ligger på, ja, beroende på vad kursen är just nu, 10,5 runt 11 i EV-EBIT. Och det är ju ganska lågt för ett bolag av Norbits kvalitet.
Definitivt, håller med.
Sen är ju dock frågan, hur blir 2024? Och där är ju största risken för mig hur connectivity blir. För att där har man ju lagkrav som kommer att driva försäljningen under lång tid. Men H1 var ju extremt starkt. Och man vet ju inte riktigt när de här orderna kommer att levereras ut. Så är man väldigt kortsiktig, då kanske man kan undra lite, hur blir 2024? Det kan bli jättebra, det kan bli som förra året. Connectivity skulle kunna till och med bli lite sämre. Oceans däremot, som kanske är det viktiga segmentet, där tror jag det kommer gå väldigt bra. Jag har kollat på peers. Alla peers är väldigt bullish på outlooken. Och det ser ut att gå väldigt starkt. Så att jag äger Norbit fortfarande. Det är mitt största innehav nu när jag har minskat lite i Duni.
Oj, oj, oj. Bullish.
Så har det varit hela året.
Det måste jag öka.
Är det så? Sen har vi Cleanair också. Det är ju lufttränarföretaget som vi tog upp för några avsnitt sen. Och där hände en liten suspekt grej 2 dagar innan rapport. Pareto sänkte sin riktkurs med över 20% och skrev bland annat att kontrakt som signades i H2 2020 i Japan kommer att förnyas i lägre takt än vad det signas nya kontrakt i H2. Och att den delen av verksamheten därför kommer minskas. Och det känns väldigt specifikt att säga att det kommer ske och inte vi tror att det kommer ske. Och att man går ut med det just 2 dagar innan rapporten. Och det lite intressanta sen är att vdn sa exakt det här i konfkollet sen. Och jag hade inte hört den informationen någon annanstans. Så att med ganska stor sannolikhet så var ju det här analytikermassage ganska grov sån. Och i rapporten så skrev man också att man har en order som man kommer tappa i Tyskland i H1 nästa år. Så att när den här Pareto-grejen kom ut, då kände jag att de här grejerna är alldeles för specifika för att en Pareto-snubbe ska ha gissat det här. Så att det här är
Pareto-snubbe.
Pareto-analytiker. Så det här är någonting som vdn förmodligen då har sagt. Han är ju väldigt ny börs-vd, så han kanske inte riktigt har koll på hur mycket man får säga till analytiker och liknande. Så då sålde jag halva innehavet. Sen när rapporten kom och bekräftade det hela och de sa det här med orden i Tyskland, då sålde jag andra halvan också. Så att jag tror att Cleaner är ju ganska billigt värderat. Det är ett bra bolag. Jag gillar ändå lite som RakeTech. Jag gillar vdn som businessman. Alltså jag tror att han är en duktig vd. Men han har gjort lite fel här. Och det har gjort att jag har sålt mitt innehav.
Du tror att han har gjort fel här?
Jag tror faktiskt det. Jag vet inte att han har gjort det. Jag vet inte. Men det känns så. Och sen så själva kvartalet var också lite svag orderingång och så vidare. Men rapporten till trots är ju aktien bara ner typ någon procent sen dess. Så att det har inte varit någon waystream-historia, vilket vi tackar för. Men jag har i alla fall sålt. Men det är samma som RakeTech. Skulle den här aktien gå ner 20%, då kommer jag förmodligen köpa tillbaka den. För att själva bolaget är ju fortfarande liksom intakt i caset. Och sen har vi en gammal favorit, Vertiseit.
En gammal favorit.
Ja.
Jag tänkte kort bara nämna att deras rapport kom ju in lite som jag spekulerade i att den skulle göra sist jag pratade om Vertiseit. Och det var ju då en sannolik catch-up-effekt för kassaflödet som jag nämnde då i avsnitt 53 tror jag. Och då hade jag ju de här argumenten som grund att Q3 är generellt starkt då för marginalmässigt för SaaS-bolag. ITS som är en del som man fick med sig när man köpte MultiQ. Det har man sagt länge att det ska bli sålt. Vilket då blev i det här kvartalet och att rörelsekapitalet då förmodligen skulle normaliseras och att investeringarna i software slash ERP också borde minska härifrån, för det har management sagt nu under lång tid. Så att min lilla förtroendekris där för management, det på något sätt vänder sig lite nu för allt det man har pratat om i flera kvartal. Eller man har ju sagt det att så här, i nästa kvartal så ska rörelsekapitalet normaliseras och ITS ska bli sålt och investeringarna ska minska och så vidare. Och det har liksom de skjutit på i några kvartal nu, men det införlivades alltihopa i den här kvartalsrapporten. Så det blev ju en hygglig boost på kassaflödet och jag tycker att det här ser väldigt, väldigt spännande ut just nu. Men jag tycker också att man ska vara försiktig för att det fortfarande är en ganska tung nettoskuld. Och det är inte ett jättebra klimat för det. Å andra sidan så kan ju det vara en katalysator också, för när många tittar på balansräkning och kassaflöde och det tycks då komma tillbaka i ett advertisement, så kan det faktiskt bli att marknaden helt enkelt får tillbaka massa förtroende för det här caset. Ja, jag sålde ju allt jag hade i advertisement på 23 kronor och det var ju framförallt med det som grund då i att jag inte riktigt kände mig trygg i vad management kommunicerade och sen så den finansiella risken då som grund, och det var ju en stor nettoskuld då kombinerat med svagt kassaflöde under flera kvartal. Men nu är aktien tillbaka nästan på den nivån jag sålde på och jag tycker att caset då känns finare idag helt enkelt. Men jag äger inga aktier.
Men du är på gränsen?
Ja, alltså inte riktigt. Jag vill nog se något kvartal till att man faktiskt... ARR har jag aldrig varit orolig för. Den tror jag fortsätter som en klocka. Men att man faktiskt presterar ett bra kassaflöde också under flera kvartal.
Så det var casen för idag och sen har vi en intervju också nu med vd:n på Medimi. Med oss idag har vi Johan Wiesel, vd på Medimi. Varmt välkommen Johan.
Tack Magnus. Trevligt att få vara här.
Ja, kan du börja med att berätta lite om Medimi? Vad gör bolaget?
Medimi är ett utvecklingsbolag inom medtech-branschen som har funnits sedan millenniet ungefär. Och första idéerna som vi hade var att utveckla lite olika enheter för att ha portabla medicinhanterare. Då agerade vi under namnet MedicPen. Men sen 2 år tillbaka så har vi bytt namn och bedriver nu verksamheten under Medimi. Och det är lite linje med vår produkt som vi började ta fram 2017. Den heter ju Medimi Smart och det är ju en dispenserare för läkemedelsdispenserare eller läkemedelshantering för individer i hemmet.
Och vilka är kunderna som ni rör mot dem?
Alltså vi har framförallt 3 olika kundsegment. Så det är ju hemtjänst och individer som vill ha en förenklad medicinhantering i hemmet. Men det kan också vara särskilt boende, olika typer av särskilt boende, äldreboende eller olika former av sjukvård som bedrivs i hemmet.
Okej, vad är fördelarna med produkter? Jag kan tänka mig att det blir lite mindre risk för smittspridning och liknande om det inte behöver lika mycket kontakt med personal och så vidare.
Ja, men det är absolut. Det är ju en av dem. Framförallt kan man säga att det vi kan generera det är ju en god följsamhet för individens medicintagning. Alltså, det finns statistik som visar att runt 50% av medicin tas i rätt tid och i rätt kvantitet globalt. Men kanske något bättre här i Norden. Men vi har kunnat mäta med vår Medimi Smart att vi kommer långt över 99%. Så vi kan säkerställa att medicinen tas i rätt tid och att det är rätt kvalitet och kvantitet i det. Så en effektivare hantering av medicin men också en bättre följsamhet för individen.
Ja, men jag kan tänka mig speciellt gamla kan man ha lite problem med och minnas helt och hållet hur de ska ta medicin och liknande. Så där kan det väl vara en bra nytta för oss så att säga.
Ja, verkligen. Och vi vet ju att fler och fler personer blir äldre. Fler och fler personer äter mer och mer medicin. Alltså vi ser redan nu att det är mer än 10% av individerna i våra nordiska länder som äter fler än 10 medicin om dagen. Och så den typen av hanteringen som finns, det är ju olika lösningar för individen att kunna hantera sin medicinåtergivning själv, eller att de får stöd av hemtjänsten att komma ut, och att hemtjänstpersonal spenderar mycket tid på att handräcka medicin till patienten. Och det är ju en aktivitet som vi menar att vi kan lösa både smartare och mer säkert för både för individerna och brukarna då, men också för att förenkla i hemtjänst då, på personalsidan.
Och sen har ni ökat försäljningen mycket i Danmark nu under H1. Vad är det som ligger bakom framgången där?
Hårt arbete skulle jag vilja säga först och främst. Men, tittar man i Danmark så ja, men det är två olika faktorer som har spelat in där. När vi påbörjade framtagningen av MedimSmart så gjorde vi det mycket starkt knuten till ett par olika projekt som vi har haft i Danmark sedan 2018-2019. Och sen har vi kunnat utveckla den vidare baserat på den återkoppling vi har fått från fältet. Så vi har gjort en väldigt stark lösning som fungerar väl i den regionen. Vi ser också att man bedriver, alltså i Danmark så har man nog mycket tydligare ambition om hur man vill utveckla vården än om man jämför kanske med Sverige. Det finns en liksom, plan för digitalisering i hemmet, det finns en idé om hur man vill ta fram välfärdsteknologiska lösningar, och man sätter den agendan tydligt, alltså från ministernivå och ner till de 5 regionerna som man har i landet. Så jag skulle säga att i Danmark så är man mer centraliserad kanske och mer tydlig vad man har för ambition. Och så har man förstått det där med att kombinationen av att det blir färre och färre resurser tillgängliga för att utföra arbete, repetitivt arbete särskilt. Samtidigt som efterfrågan ökar, det vill säga att fler personer blir äldre. Det gör ju att det finns en multipel effekt i den utmaning som vi står framför. Och det har man då försökt sätta fart på i Danmark.
Så det är lite mindre jobb mot enskilda kommuner, lite mer centraliserat som ligger bakom. Jag kan tänka mig att det blev lite trögt att jobba mot kommuner, men samtidigt så är det ganska bra vallgrav när man väl har kommit in. Tänker jag rätt då?
Helt rätt, Magnus. Precis så är det ju. Vi ser ju att i Danmark då, som jag nämnde, att 3 av 5 regioner, där är vi igång på lite olika nivåer, men i alla de 3 av 5 regioner. Men alltså, tar vi Sverige då, där det kanske är lite mer decentraliserat och där kommunerna kanske jobbar fram sina egna aktiviteter själva, så har det varit lite mer utmanande för oss. Jag menar, det finns ju stor potential, minst lika stor potential i Sverige som det finns i Danmark. Men det har tagit oss lite längre tid, och jag tror att det handlar en del om att kommunerna kanske är lite försiktiga på att driva fram ny teknologi.
Och hur ser det ut med konkurrens och liknande?
Alltså det är det som är lite av vår styrka, skulle jag säga, att vi har en unik produkt. Vår unika produkt handlar om att vi tillhandahåller medicin lösdispenserat. Och den lösdispenseringen gör att varje enskild tablett ligger i ett eget fack i kassetter som matar ut. Så varje kassett kan bara innehålla en typ av medicin. Sen har vi flera kassetter i en maskin. Det finns andra lösningar på fältet. Ska man ta det enkelt så kan det kanske vara dosett som man är mest känd med. Men dosett är ju manuell överräkning, och då kan man också påverka själv när den ska tas. Och där blir det ofta ganska stora fel. Sen finns det ju andra typer av lösningar, och då är det framförallt det man är känd till kanske är dospåslösningar. Dospås försöker ju lösa eller hjälpa till att lösa en del av den problematik som vi också identifierat, men kanske på ett annat sätt. Så jag säger att man behöver inte titta på dospåsar som en konkurrent, utan kanske snarare som ett hjälp att också identifiera den typen av utmaningar som finns för vården och för brukarna för framtiden.
Ja, okej. Okay. Och ni gör ju nyemission nu. Vad ska pengarna där användas till, och vad är ert huvudfokus nu framöver för att öka försäljningen?
Så vi har bara påbörjat vår kommersialiseringsresa, kan man säga. Vi har kommit igång i Danmark, men vi är precis i uppstart i de övriga nordiska länderna med små första projekt både i Finland, Norge, och vi är igång också snart i Sverige. Så tanken är att pengarna ska användas för att ta oss vidare i den här resan. och driva på den. Vi är helt övertygade om att det finns en stor potential med en stark tillväxt för bolaget. Och för att kunna nå dit så vill vi driva ett större aktivitet på den nordiska marknaden. Marknadsföringsaktiviteter, att vara närmare olika typer av beslutsfattare och att vara med på olika typer av aktiviteter ute på fält. Sen är det också en stor del av i den tillväxtresa som vi gör, så tillverkar vi och placerar ut maskiner. Och det är också en ganska så stor kostnadsbas i sig själv. Vilket gör att som andra största punkt på vår plan för likvidanvändningen i emissionen, så är det att i princip tillverka och tillhandahålla, lager för att tillhandahålla med din smart.
Och om man kollar på kundbasen, hur mycket tror du liksom kommer komma från nyförsäljning framöver jämfört med existerande kunder som du då kan öka försäljningen till?
Jag tittar i Danmark där vi framförallt är igång, så har vi, jag ser ingen mättnad i någon av de kommuner nu vi är igång i. Vi har 3 av 5 regioner igång och några kommuner i varje region. Men där finns en stor potential att öka både på befintliga kommuner men också nya kommuner inom ramen av för de olika regionerna. Så vår beräkning är att vi bara är i början av den etablering som vi vill göra i Danmark. Och det kan vi då ta vidare och applicera även på de nordiska marknaderna. Vi har kommit lite längre i Danmark, men vi har också stor potential att kunna öka aktiviteterna i de andra nordiska länderna.
Ja, men suveränt. Och avslutningsvis, varför ska man investera i Medimi?
Timingen är perfekt. Vi har ju precis nu visat att om man tittar egentligen de senaste 2 åren att vi har en omsättningsökning på 300%. Vi har en unik produkt som vi börjat få ut på marknaden, framförallt i Danmark, men vi har fortsatt god potential att öka aktiviteterna i Danmark, både på befintliga och nya kommuner. Och vi tar vårt första steg ut i de övriga nordiska länderna. Så att där har vi 2 tydliga argument för att man ska investera i Medimi. Och sen så har vi också en ny organisation. Jag själv är ganska ny in i bolaget och vi har förstärkt på lite olika positioner och gjort kanske bolaget lite mer lean också. Så att nu ställer vi om lite från det här utvecklingsbolaget till att bli ett mer marknadsorienterat och kommersiellt bolag.
Suveränt. Med det så får jag säga stort tack för intervjun, Johan, och lycka till framöver.
Ja, men stort tack och tack för möjligheten att få delta här.
Absolut. Så med det så får vi sammanfatta dagens avsnitt. Jäkligt många bolag. Det var ändå en del rokador skulle jag säga, Peter.
Jo, men det var det faktiskt.
Speciellt i min portfölj kanske. Och nice med rapportsäsong, tråkigare väder. Tack så mycket, så ses vi igen om 2 veckor. Mm,
mycket rokader och mycket alfa.
Så är det.
Stort tack för att ni har lyssnat allihopa. Vi hörs igen om 2 veckor.
Ha det underbart.
Ha det bra. Ciao, ciao.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.